Jag heter som sagt Karin och vi ska fortsätta i vårt tema genomsyrad som vi är mitt i. Och det här temat det handlar om andens frukt. Och jag ska idag predika utifrån rubriken goda vanor, goda vardagar. Men om vi lever på Guds vis då? Då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden, som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med andra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Då får vi allt svårare att svika varandra. Och allt lättare att trofast stå för vårt ord. Allt mindre behov av att hävda oss själva. Allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Har vi valt ett sådant liv, andens liv, måste vi se till att det blir mer än bara en tanke eller känsla. Att det präglar hela vår livsföring. Det här är de för många välkända verserna från Galaterbrevet 5 som vi har läst många gånger under den här serien. Men de är från den svenska parafrasen The Message. De där raderna, de börjar ju med, men om vi lever på Guds vis då? Den där frukten som vi har pratat om i flera veckor nu, andens frukt, den verkar liksom höra ihop med ett visst sätt att leva. Att välja andens liv, som vi läste i de där sista raderna. Ett liv i Guds närvaro. För ganska så exakt ett år sedan så hade jag den stora förmånen att få åka bort en hel vecka tillsammans med en kompis. Och är man en småbarnsmamma som aldrig får prata till punkt så är det liksom smått overkligt att få prata med en kompis. Typ. Alltså konstant i en vecka utan att bli avbruten en endaste gång. Och vi hann avhandla det mesta under den här veckan. Men det är en sak som liksom etsat sig fast som jag kommer ihåg än idag. Vi pratade om andligt liv. Och min vän sa, varför är det så svårt att få fatt på den där andligheten? Och det jag tror att hon menade var, varför är det så svårt att hitta in i och att bli kvar i Guds närvaro? Hur ser ett sådant liv ut? Andens liv. Ett liv i Guds närvaro. Ibland när man liksom ska lista ut saker, då hjälper det att tänka tvärtom. Det är sånt där kreativt knep som man kan få lära sig om man pluggar en kreativ utbildning som jag har gjort. Ett sätt att hitta liksom nya perspektiv. Så jag tänkte att vi skulle testa det. För att få fatt på hur det där livet inte ser ut. Så vill jag att ni tänker på era sämsta tillfällen. När ni har varit motsatsen till allt det som beskrivs i andens frukt. När ni har haft dåligt tålamod. När ni inte har behärskat er. Varit ovänliga, inte haft frid och inte haft kärlek till människor omkring er. Hur ser ett sådant exempel ut i ert liv? Jag ska ge er några sekunder att gräva lite i minnesbanken. Och jag inser ju det att jag blir så tvungen nu att gå före liksom. Så jag ska ta ett exempel från mitt liv. Det hade kunnat vara dagsfärskt. Nu är det inte det. Men låt säga att det är veckofärskt åtminstone. Det är nämligen en återkommande situation här. Ett sånt där typiskt dåligt tillfälle i vår familj. Det är när jag och min man Björn. Och tillsammans med våra två osamarbetsvilliga barn. Ska ta oss ut genom dörren på morgnarna. Det är liksom inte som att det osar av kärlek, glädje, frid, tålamod och självbehärskning. När vi har en tid att passa och vi försöker få iväg barn som liksom plötsligt verkar ha tappat all förmåga att ens förflytta sig framåt. Liksom. Typiskt tillfälle som inte plockar fram ens bästa sidor helt enkelt. Och när jag så här försöker kliva, ta ett steg tillbaka och analysera den där situationen, då hittar jag en tydligt misstänkt parameter som jag tror kanske faktiskt är samma som ligger till grund för den där känslan som min vän uttryckte av att det är svårt att få fatt på den där andligheten, att få ro i Guds närvaro. Och det är stress. En man som hette, han lever inte längre, Dallas Willard. Han har sagt att stress är den största fienden till ett andligt liv. Stress är den största fienden till ett andligt liv. Typiskt då att snabbt och mycket är det som premieras i vårt samhälle idag. Att vara långsam, det är nästan 100% något negativt. Men i Jesus, ofta lite upp- och nedvända värld, och även när man bakar surdeg, som vi har pratat en del om de här veckorna, så är långsamt något bra och det är någonting nödvändigt till och med. Kärlek, glädje, frid är på många sätt kärnan i Guds rike. De är inte bara känslor. De är tillstånd i hjärtat och de är den typ av person som vi blir genom vårt lärjungaskap till Jesus. Och alla de här orden som vi läser i Galaterbrevet 5, vi är nog vana framförallt kanske att se de här orden ifrån Bibel 2000-översättningen. De här orden, om man tittar på dem, de flesta av dem är helt oförenliga med stress. Jag var föräldraledig med vårt andra barn under pandemin. Och man kan säga med andra ord att jag befann mig i någon slags dubbelbubbla då. Jag befann mig både i föräldraledighetsbubblan med allt vad den innebär av att man inte går till jobbet och träffar folk, utan man spenderar väldigt mycket tid hemma tillsammans med sina barn. Och på toppen av det då, så var det också pandemi. Och även om man hade velat träffa folk så kunde man inte ens göra det. Så vad gör man då för att liksom få dagarna att gå? Jo, man hämtar på förskolan. Man låter treåringen gå stora delar av den 3 kilometer långa vägen hem. Det tar nämligen sin tid. Man stannar, man tittar på grävmaskiner som gräver. Man kan till och med följa liksom arbetet från dag till dag. Och man stannar och leker på lekplatser. Man har liksom inte bråttom. Inte någonstans. Och jag vet att jag tänkte på då att det var så enkelt att vara snäll och trevlig under den här tiden. Här bidrog kanske också givetvis någon form av svält på sociala kontakter hos samtliga liksom inblandade. Men det var enkelt att vara vänlig. Det var enkelt att låta folk gå före i kassakön på ICA. Att vara glad, trevlig och ta sig tid att prata med de människor som man faktiskt mötte. Jag vet att jag reflekterade över hur annorlunda ett liv är som saknar stress över att komma fram någonstans, att hinna med någonting. Ett liv där det finns tid för kärlek, vänlighet, frid, godhet. Din stress går inte ihop med ett andligt liv, säger jag. Och ett liv fyllt av andens frukt. Det är ett rätt deppigt budskap i vår väldigt stressade värld. Men vad kan vi göra då för att liksom motverka den där stressen i våra liv som uppenbarligen är ett hinder för kärlek, för glädje, för fri, för tålamod och vänlighet att liksom ta plats? Jag ska läsa ifrån Matteusevangeliet 11:28. Det står det så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Och ur det message som jag läste ut tidigare, så står det till och med: är ni trötta, slitna, utbrända av försöken att leva upp till ett andligt liv eller till andliga krav? Och sen fortsätter Jesus: jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus pratar om sitt ok. Och det är inte vårt mest vardagliga ord. Jag tänker att ni som sitter här framme kanske inte ens vet vad det är för någonting. Men på Jesu tid så var det här ett ganska så vanligt. Det var vanligt att prata om sitt ok. Jesus, han var nämligen rabbin eller lärare. Och den lära som en rabbin stod för och lärde ut kallades för ok. Men ett ok är ju också ett arbetsredskap, och det är nog det vi framförallt tänker på. Så när Jesus erbjuder ett ok, då erbjuder han alltså det vi nog tänker att trötta människor som minst behöver. Ge dem en säng eller ge dem semester liksom. Men inte ett ok. Men Jesus, han inser att den mest vilsamma gåva han kan ge till dem som är trötta, det är ett nytt sätt att bära livet. Har man en realistisk förståelse av livet, ja, men då inser man att det kommer att innehålla bördor. Vi kan liksom inte komma ifrån dem. Så istället för att liksom erbjuda flykt, så erbjuder Jesus utrustning. Jesus menar att hans ok är ett sätt att bära livet som ger mer vila än det sätt vi levt på tidigare. Det Jesus säger i det här bibelordet, det är alltså: ta på er min livsstil. Lär av min undervisning att vara människa. Och om man återigen läser den här svenska översättningen The Message, så står det så här: kom och var med mig. Se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Följ mig, så ska ni få lära er leva fritt och lätt. Det som gjorde Jesus unik, det var liksom inte att han hade ett ok, men det var att hans ok var milt. Det är inte ytterligare krav att leva upp till. Men det kan inte stanna vid en tanke eller en känsla, som det stod i bibelordet som vi läste i inledningen. Det behöver prägla hela vår livsföring. Hur kan vi göra det? Hur ser den här livsstilen ut som Jesus lär ut? Det är givetvis, förstår ni också, det är en hel predikoserie i sig och mer därtill liksom. Men jag vill prata om två saker som Jesus gör idag. Som båda har att göra med att infoga liksom en hälsosam dos av marginal i sitt liv. En marginal som jag tror har direkt inverkan på både våra stressfyllda liv och vår möjlighet att låta andens frukt få mogna i våra liv. Och den första är tystnad och avskildhet. Under konfort så läser vi Lukas evangeliet. Och där får vi ta del av Jesu liv på jorden. Det är i evangelierna som vi får förstå vem han är. Vi får förstå hur han levde. Och Lukas evangeliet har 24 kapitel. Den som var här på konfortgudstjänsten i våras kanske minns det här, för att vi hade nämligen en fråga om det. Det var en av de lättare frågorna, för det var inte den här frågan om hur många verser det finns i Lukas evangeliet. Den var lurigare. Men Lukas evangeliet har 24 kapitel, och på 9 ställen, och nu har inte jag dubbelkollat det här exakt då, men gissningsvis i 9 olika kapitel då, av de här 24, så står det om att Jesus går till en enslig, en ensam eller en stilla plats för att umgås med Gud. Det är en tydlig vana i Jesu liv. Och det som också är tydligt är att han började med den. Det första som vi kan läsa nämligen om Jesus i vuxen ålder, det är om hans dop. Och det är där hans tjänst börjar. Och man kan säga lite så här att Jesus, han jobbar en dag. Och sen drar han ut i öknen till den där stilla platsen i 40 dagar. Det ger ju lite perspektiv liksom. Men det är också där i öknen som han blir frestad av djävulen. Och jag har liksom tänkt, varför ger han sig ut i öknen? Öknen känns som en plats av svaghet. Men saken är den att Jesus, han tar sig ut till öknen för det är en plats av styrka. Vi behöver också ta oss ut till den här ensliga öknen ibland. Till den stilla och tysta platsen. För det är där som vi kan få styrka. Bibeln visar dessutom gång på gång att Gud ofta talar i en viskning. Och det är liksom inte för att göra det svårt att höra honom. Utan för att vi ska komma närmare. Vi behöver söka oss nära Gud för att höra hans röst. Och vi behöver söka oss till en stilla plats för att liksom höra den här viskningen till oss. Och Jesus, han gör det gång på gång. Ibland kan man tänka att så här, ja, men han hade inte barn som vaknade klockan 5 på morgonen. Som skulle köras till förskola och hämtas därifrån. Som ska till olika aktiviteter. Han hade inte mat som skulle lagas. För det löste sig ju uppenbarligen på andra sätt. Typ genom under. Det gör det aldrig för mig. Han hade inte deadlines på jobbet. Och han hade inte liksom ideellt arbete i kyrkan utöver det. Och det är sant. Men däremot så hade han nästan konstant en stor folkmassa som följde honom vart han än gick. Och utöver det 12 rätt efterhängsna lärjungar som han levde tillsammans med dag och natt. Lycka till att hitta tystnad och avskildhet då. Men vi ser att han gång på gång tar sig den tiden, går till den platsen. Och han gjorde det för att han behövde det. Och om Jesus behöver det, som är Gud själv, då behöver vi också göra det. Vi behöver också ta oss till den stilla platsen för att umgås med Gud. För att bli mer lik honom. Det är det första som vi kan lära av Jesus sätt att leva. Som jag också tror gör någonting med våra liv. Och den andra saken som vi ser Jesus både göra och säga. Och som vi också kan lära av Gud. Det har med vila att göra. På tal om att Jesus liksom verkar börja hela sin tjänst med att ta sig till tystnad och avskildhet. Så på samma sätt så instiftas en rytm innehållande vila redan i första Moseboks första kapitel. Där vi hittar skapelseberättelsen. På den sjunde dagen vilade Gud. Det känner ni flesta igen. Vi kan också läsa att Gud välsignar tre saker i skapelseberättelsen. Han skapar ju massa grejer under 6 dagar. Men det är tre saker som han välsignar. Det är djurriket. Det är människorna. Och så är det den där sjunde dagen. Sabbaten eller vilodagen. Precis som djurriket och människan så har vilan nämligen en livgivande förmåga till förökning. Att fylla världen med liv. Att vila är fruktsamt. Någon har sagt, jag har inte koll på vem riktigt, att den som håller sabbaten lever annorlunda alla veckans dagar. Vilan gör någonting med oss. Och på samma sätt gör det något med oss om vi struntar i den. Vi är skapade för en rytm som innehåller vila. Och när vi går emot det, då kraschar det. Det är ju nämligen det vi ser när folk går in i väggen. Till slut så tvingas vi alla till vila, kan man säga. Vare sig vi faktiskt vill det eller inte. Och kanske är det därför som Gud så småningom också befaller vilan eller sabbaten i de här 10 budorden. På ett sätt konstigt. Alltså man alla borde längta till sabbaten, till vilan. Men det är som att vi har lättare att jobba mot den där livgivande rytmen än med den. Men samtidigt också kanske inte så konstigt om vi ser på hur vårt samhälle ser ut idag. Vi lever liksom i en kultur av mer. Mer kläder, mer prylar, mer mat, fler kvadrat, Fler upplevelser, fler appar på telefonen, mer och fler av precis allt. Och i sån verklighet så blir sabbaten eller vilan en slags motståndshandling. Ett uppror, en revolt mot västvärldens alla liksom ismer, mot kapitalism, mot globalism, mot materialism. Sabbaten är en motståndshandling till allt det. Sabbaten är ett sätt att säga, nu räcker det. Och tittar vi på Jesu liv så gör han precis så. Han säger, nu räcker det. Och han vilar på alla möjliga, liksom, både lämpliga och olämpliga platser. Han vilade mitt i stormen till exempel. Vilan, den ger förutsättning att bli mer lik Jesus. Och den ger förutsättning för mer av andens frukt i våra liv. Det låter kanske lätt det här. Alltså, vi kan ju greppa de här grejerna. Tystnad, avskildhet, vila. Mm. Men om jag ser till mitt eget liv och mina egna erfarenheter så är det långt ifrån lätt att få till det här. Både tid i liksom tystnad och avskildhet och vila, det kräver faktiskt planering. Det är liksom inte bonusgrejer som man kan stoppa in om de får plats. För de är livsviktiga för vårt kristna liv. Och precis som alla de där sakerna som är viktiga så är det liksom det som man behöver prioritera, det är där man behöver stoppa in först. Det kräver faktiskt lite planering och prioritering. Och vi ska landa lite nu. Vi har rört oss vid det faktum att andligt liv och stress inte går särskilt väl ihop. Att ska vi utveckla andens frukter i oss så behöver vi följa Jesu exempel om att ta sig till den stilla platsen och att vila som ett motstånd till livets stress. Liksom. Och om vi får fatt på det där då, andens liv, om det får prägla vår hela livsföring, vad är det som händer då? Vi blir bärare av kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet, godhet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det låter kanske på ett sätt lite mjäkigt. Hur ska de där grejerna sprida Guds rike och liksom förändra hela vår värld som vi har pratat om de här veckorna? Men det är allt annat än mäkigt. Tänk om den här världen hade varit fylld av andens frukt. Det hade gjort precis all skillnad. Då hade vi ju inte sett allt det som vi ser i vår värld just nu som inte är gott. Vi ser ju motsatserna till det här. Vi ser hat istället för kärlek. Vi ser sorg istället för glädje. Vi ser ångest istället för frid. Vi ser ondska istället för godhet och så vidare. Ibland så kan jag känna mig rädd och modlös i den här tiden som vi lever i just nu. Det är en värld med så mycket kyla, rädsla, ondska och hat. Det finns så mycket polarisering. Men sen kan jag också tänka att det är nu vi har vår chans. När det liksom är som mörkast, då lyser ljuset upp som allra mest. Tänk vilket annat ljud och vilket annat ljus vårt budskap har än det som den här världen och vårt samhälle liksom basunerar ut just nu. Tänk om det där andra, tänk om vårt budskap, tänk om andens frukt istället fick skära liksom igenom det mörkret. Jag jobbar ju med ungdomar och ibland så vill jag nästan typ bara skrika åt dem. Att fattar ni vilken sprängkraft det har? Vad ni liksom bär i era händer? Att ni kan förändra den här världen. Det är nämligen coolt att vara snäll. Det finns liksom typ inte något coolare. Och jag vet att vissa av er kanske är ensamma kristna i er klass. Och det är liksom så himla lätt att bära det där hoppet själv. Men tänk vad ni kan få stå för tillsammans. Och vi andra här då, som är äldre. Låt oss vara goda förebilder för dem när det kommer till andens frukt. Vi behöver odla de frukterna i vårt liv, om inte annat. Så för att liksom kunna peka på det och vara goda förebilder för den generationen som kommer efter. Jesus, han säger inte att det går snabbt. Inte heller att det sker på ett speciellt liksom storslaget sätt. Guds riket startar litet och oansenligt. Kanske genom att vi börjar odla goda vanor i våra liv. Men han säger att det ska genomsyra. På samma sätt som en surdeg. Att det ska växa från ett litet frö till ett stort träd. Precis som Fredrik sa om veckan. Så anar vi utifrån de här liknelserna om Guds rike. Om surdegen, om senapsfröet. Att vittnesbördet om att han finns. Och relationerna präglade av de här sakerna. Tålamod, glädje, godhet. De äger förmågan att långsamt prägla ett helt samhälle.